With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och jag tycker det är ganska fin startpunkt det här. Ja, men tänk om lycka just är... men tänk om det kan definieras som frånvaro av smärta och oro.
Ja, men då är du ju lycklig nu.
Ja.
Eller hur? Alltså det är ju ganska enkelt.
Ja.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som heter Filosofi som terapi, verktyg för levnadskonst. Med mig har jag författaren Josefin Selander. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Jag ska säga det också att numera så kan man ju både titta på YouTube eller lyssna som podd. Det är ju en liten nyhet fortfarande. Mm. Filosofi som terapi. Innan vi ska prata om det här spännande ämnet, den spännande boken som jag läst, så får du gärna presentera dig.
Ja, jag kanske ska börja med att säga att vi är två som har skrivit boken. Dels är det jag, Josefin Selander, och så är det Gustav Jonsson som är psykolog. Mm. Och han är ju då uppenbarligen inte här idag, men det är vi som har kokat ihop det här. Ja, men presentera mig själv. Jag är... vad är jag för någonting? Just nu doktorerar jag i modern historia, kan man säga. Och det jag skriver om eller vill hålla på och rotar i, det är hur buddhistiska praktiker har blivit en del av psykologin under 1900-talet. Hur liksom buddhismen har smugit sig in. Det låter lite creepy. Men...
Ja, men det låter som att det finns en tanke med det. Men det kan vi återkomma till det sen.
Ja.
Vad skulle du säga då? Har du någon liksom hisspitch kring boken? Vad handlar den om?
Ja, men hisspitchen är att det här är en mental kokbok. Tips, verktyg, idéer när man känner att nu är jag fast. Nu har jag liksom fastnat, och inte på något härligt skönt sätt, utan jag har fastnat på ett tråkigt, icke hjälpsamt vis.
Och vad kommer egentligen filosofin in?
För det första att våra problem, alltså människors problem, har i någon mån varit ganska likartade. Det är klart att det skiljer sig åt var man bor och i vilken tid man lever i. Mm. Men att vissa frågor, vissa problem i någon mån är återkommande genom tiderna. Och att filosofin kan hjälpa oss dels att se att vi inte är helt, vi är liksom inte ensamma om det här att tampas med olika frågeställningar å ena sidan, och å andra sidan också se att det faktiskt har presenterats tekniker inom vissa filosofiska strömningar som faktiskt kan vara till hjälp. Så det är liksom både ett historiskt perspektiv, men också att kunna prova lite andra metoder.
Mm.
Man kan säga att den filosofiska grunden är, det är lite olika filosofiska grunder, men det är kanske framförallt några hellenistiska filosofier då, epikureerna och stoikerna, det skriver vi en del om. Därför att de just inte i första hand, de sysslar också med etik och metafysik och, alltså filosofi kan bestå av så olika delar, men det är ganska handfast, ganska handfasta tips att okej, men det är svårt att hantera känslor, till exempel. Vad gör jag? Och då blir man på något sätt presenterad för steg för steg, tips, idéer, hur man faktiskt ska hantera det.
Mm. För att göra det ännu mer greppbart, då kan vi ta ett vanlig liksom problemställning kanske, som man kan känna igen sig i. Svårt att hantera, som man då liksom kan koppla och få användning av en gammal.
Ett sånt exempel som jag tycker är ganska bra, det kommer från buddhismen. Så jag kanske bara ska säga så här, men vänta, halli hallå, är inte buddhism religion? Och det räknas ju som en av de fem världsreligionerna, men det beror ju liksom lite på att buddhismen kan dels se som en filosofi. För om du läser teorierna kring buddhismen så handlar det ganska mycket om, det är inte så att du ska be till en gud och bli förlöst, men däremot många praktiker är rent, det är religiösa praktiker. Jag vill bara liksom lämna in den lilla brasklappen. Nej, men i en filosof, eller i en buddhistisk text som heter Dhammapada, som skrev ungefär 100 vår tideräkning, så presenteras en text som kallas för tvillingverserna. Och jag kan bara läsa en sån här två strofer. Han smädade mig och slog mig, övermannade mig och plundrade mig. Hos den som tänker så dör ej hatet. Han smädade mig och slog mig, övermannade mig och plundrade mig. Hos de som inte tänker så dör hatet. Så här har du en tydlig övning. Att tänker du på det ena sättet, så kommer du någon mån odla en attityd som kommer att leda till en känsla. I det här fallet då stark avsky eller då hat. Mm. Men om du å andra sidan tänker på ett annat sätt, så kommer du kanske stävja den här typen av känslor. Så det tycker jag är ett ganska tydligt exempel på hur du med tankens, en teknik att laborera med tanken, det kommer påverka dina känslor.
Mm.
2000-årigt tips.
Just det, och vad är liksom kopplingen då till psykologin eller till?
Precis, alltså KBT, kognitiv beteendeterapi, handlar ju rätt mycket om vanor och beteenden. Det handlar om en vana i tanke, i känsla, men också i viss mån en vana vad man gör. Som sagt, obs, jag är inte psykolog själv, men KBT handlar i mångt och mycket om hur vi beter oss och hur det kommer att påverka vårt sinne, vårt välmående.
Mm. Och det här med att man fastnar i en jag-berättelse.
Precis.
Kan du förklara den lite grann? Det är ju spännande.
Mm. Ja, men det är verkligen en kusintanke till det här. För att, kort och gott, allt det du känner, är det alltid sant? Allt det du tänker, är det alltid sant?
Mm.
Och första gången jag hörde det där så tänkte jag bara, ja, det kanske inte är sant det jag tänker. Det beror ju på något sätt. Och det kallar man för fusion inom ACT. Att man på något sätt sammansmälter en tanke med ett faktum.
Att vi gör så hela tiden. Att vi har
ja, vi har en tendens att göra det. Och det är ju, på ett sätt är ju det, ja, men det är ju ganska, på ett sätt är det ju smart. För det vore ju konstigt om vi aldrig tog våra tankar och våra känslor på allvar. Mm. Om det alltid var som att allt fluktuerade, allt var sådär, ja, jaha, så här känner jag nu. Det är ju ett sätt för oss att överleva också. Problemet uppstår när vi dels upprepar en typ av tanke och alltid tar den tanken som ett faktum.
Mm.
Nu måste jag bara göra ett litet snabbt galet hopp till Nietzsche som levde på 1800-talet. Och han skriver så här: tror inte de flesta på sig själv som fulländade och fullt utvecklade fakta? Jag tycker det är ganska, han sa han liksom också kursiverat, tror inte de flesta på sig själva som fulländade och fullt utvecklade fakta. Och det här är på något sätt fusion, att man dels då tänker att det jag känner och tänker, det är alltid, det är sant, det är ett fulländat fakta. Och sen kan man ju ta det ett steg vidare, och det är hur man betraktar sig själv. Mm. För första steget är då att man betraktar sina tankar och känslor som sanna. Men det andra är ju att det blir på en slags storyline kring det här. Att ja, men jag är en person som kan eller som inte kan.
Eller
jag
som är dålig på det här.
Eller? Ja, jag är dålig på det här. Eller eftersom jag är född i Sverige så. Eftersom jag hade föräldrar som var medelklass så. Jag menar, det blir en slags återupprepande också.
Poängen är väl att det kan bli problem?
Ja, det blir ju uppenbart ett problem om man håller på att mata sig själv med information om att jag är en person som inte klarar av, till exempel, bara för att ta ett otroligt basic exempel.
Det är ganska vanligt.
Det är ganska vanligt. Mm. Och det är klart att då är, om man på något sätt formar sin persona, sitt jag, kring att ha en viss typ av egenskaper, så kan det ju förmodligen kanske stoppa en att vilja göra vissa val, att kanske söka vissa utbildningar eller söka jobb eller vad det nu är. Men det hindrar en i någon mån. Men sen kan man ju ha fantastiska tankar om sig själv också, att man alltid klarar av, för att då ta en motsatt basic exempel. Och då kan man säga, ja men vadå, det är väl inget problem, för då skapar man ju på något sätt kanske en någon sorts highway för att kunna leverera och göra saker. Problemet uppstår att när man inte mår så jäkla bra. Alltså det uppstår en situation i livet. Någonting händer där du känner så här: jag klarar inte av det här. Jag mår faktiskt dåligt. Jag känner mig... Jag är inkapabel till att lösa den här situationen. Då blir det ju någon sorts glapp mellan den här självbilden som du har odlat och att du faktiskt inte förmår någonting. Och då blir ju även den här positiva självbilden, då kan ju den ställa till ett problem. För då kan man ju känna sig otroligt eländig.
Men oavsett om man har då kanske en för positiv eller negativ självbild, vad är det man ska ta med sig från det här? Vad är liksom verktyget egentligen?
Ja, det finns flera verktyg. Ja. Men om vi ska gå tillbaka till ACT, så, och som på något sätt är ett grundtema som vi har, och det är förmågan till att byta perspektiv. Att inte fastna då i en typ av tanke, att inte fastna i en typ av upprepad känslospår.
Ge exempel på, ett praktiskt exempel. För jag tänker på det där med, när jag läste det, jag menar att det är väl många som har, säg att man har en bild av, nej men jag är så ensam och oomtyckt eller vad det nu kan vara, att man liksom kommer in i någon, en sån känslor.
Ja.
Kan inte det vara ett sånt exempel på?
Såklart, visst.
Och vad innebär då byta perspektiv?
Säg att jag matar mig själv med tanken att jag är inte värd att älskas. Jag kan inte ha en relation. Då skulle ett perspektivbyte kunna vara att börja fråga sig, är den här tanken, om vi ska utgå från Nietzsches idé här att vi är fulländade fakta då, är det här alltid sant? Är jag aldrig värd att älskas? Alltså någon sorts tidsligt perspektiv. Är det så i alla sammanhang? Finns det inte något sammanhang där jag tycker att jag är värd att älskas? Många gånger kan tankar bli ganska jämntjocka och oartikulerade och gråa och lite klumpiga också. Mm. Jag är konstruerad på det här sättet. Punkt. Men övningen blir att börja definiera. Är det så, har det varit så alltid? Är det så med alla människor? Och där kommer det liksom en ganska rolig buddhistisk bild in också. För att det har också att göra med hur man betraktar sitt själv. att man är en slags klump eller en slags en knippe egenskaper som bara är, eller om man kan betrakta sig själv snarare som en knippe processer. Alltså någonting som kan vara i förändring. Och när man kan se sig själv som att man är processer och i förändring, då kan man ju börja rucka lite grann på den här tanken att jag är inte värd att älskas.
Precis. Och jag, när du beskrev det, jag fick upp en bild så också. Att det kan nästan bli som en, det blir som en hinna som täcker allt. Jag kan inte älskas liksom, oavsett när, var, hur och så här. Men man blir ju nästan mer tredimensionell och kan liksom, vänta nu här. Det finns ju massa tillfällen och fram och tillbaka i tiden.
Exakt. Och där finns det faktiskt en ganska fin bild som, om vi ska hoppa tillbaks till både till stoikerna men även till Nietzsche. En stoiker som heter Marcus Aurelius som extra knäckade som romersk kejsare förutom att han var då filosof. Han kommer med en bild att man kliver upp på ett berg. Och att just praktiken att kliva upp på ett berg, nu blir det ju, Nietzsche själv, han gick mycket i berg, han liksom adopterade den här tanken, men det är ju mer såklart en symbol för att när man kliver upp på ett berg så får man dels en distans till, om du säger att man får som en hinna, man får ju liksom en distans till det som man, ens göranden, ens det man håller på med, men man får också en överblick att det man sysslar med kanske har en, det finns en begränsad tid med i den här sanningen, jag är inte värd att älskas till exempel. Det kanske inte är så för evigt. Så den här bergsbestigarbilden är, jag tycker den är rätt fin, att bara få dels lite distans, typ den här gamla klassiken, vad gör det om 100 år? Det finns ju liksom något så här, det spelar ingen roll, men att ja, det här är inte för evigt. Eller som en amerikansk buddhist säger, Jack Kornfield, han säger don't worry, no emotion is final. Mm. Det liksom, att det som känns så jäkla starkt och problematiskt just nu, det kommer att förändras. Och kliver man upp på det där mentala berget så kan man ju bli påminn om det.
Men det kan ju också låta lättare sagt än gjort att byta perspektiv.
Det kan man ju lugnt säga.
Är det ju. Men jag hade ju också någon anteckning här. Just, det är väl också klassiskt buddhistiskt det här med du blir vad du tänker.
Mm. Exakt. Det är precis det som de här tvillingverserna egentligen illustrerar. Ja,
precis. Vi hoppar lite kanske, men det är ju, det finns ju. Och det finns ju mycket kopplingar där. Jag tänkte bara om man, den här kopplingen då till dagens psykologi och sådär.
En tydlig koppling, det är hur språket påverkar oss. För man kan säga att det här exemplet med tvillingverserna, han övermannade mig och slog i mig, den som tänker så. Det är ju en typ av språkande. Inom ACT kallar man att man språkar, det är ett sätt att kommunicera. Det kan ju såklart vara verbalt, vad jag säger till dig, vad du säger till mig. Men det är ju också ett språkande i ens eget huvud, vad man tänker. Sen kan det också vara symboler, musik, bilder och så vidare. Men om vi tar språket, det verbala språket, så menar man, så tänker man då inom ACT men även inom KBT, det kan vara en teknik för att få ett annat perspektiv. Till exempel så skriver vi om en övning, livet som filmtitel. Jag tycker den är ganska rolig, och det är just att man, om du tar en situation som du tycker är bara urjobbig, till exempel du bråkar med din partner ungefär hela tiden och det känns som att det här kommer balla ur. Så exemplet har vi så här, grälskräcken på Torsgatan. Alltså du gör den här situationen till en filmtitel. Bara det blir något tramsigt och lite distanserat över det hela. Grälskräcken på Torsgatan. Och sen kan man ju då fortsätta leka med språket. Grälskräcken på Torsgatan del 2. Men det krävs ju att du tänker in i den här situationen, men också som ett distanserat fenomen som om det var en film som pågick. Så det blir som en övning att se på sitt eget liv.
Lite utifrån.
Lite utifrån. Och sen så har vi lite andra tips också, att man kan liksom lägga till ett så här ljudspår, så här regissörens kommentarer och lite sådär. Men det blir ju en språklig övning till att få lite perspektiv och lite distans. För problemet, tänker man sig, när vi fastnar, det är just den här fusionen. Eller ett av flera problem. Men att det blir så oerhört verkligt.
Det man känner blir verkligt.
Ja, det finns ingen annan det finns inget alternativ. Annat. Nej, det är det enda som existerar. Och så är det ju just precis då. Så det handlar inte om att äsch då, glöm det där eller gå vidare. Det handlar inte om det. För just acceptance and commitment therapy och även många buddhistiska tankar handlar om att faktiskt acceptera. Inte acceptera för att hacka i sig och tycka att det är toppen och foten i kläm, jajamän. Det är inte det handlar om, utan en acceptans att kunna vara i den känslan som är. Att inte försöka smita undan. Men det är ju som att det är två, eller det är flera tekniker, men den ena tekniken är att men okej, så här är det just nu. Mm. Det är så här, fullt utblommat just nu. Men det är det där lilla just nu som också indikerar att det kan faktiskt förändras.
En del som jag tycker är väldigt intressant och spännande som ni tar upp, ni kallar bland annat en del för lyckoklubben. Nej, ni är på det här med lycka och njutning och sådär. Mm. Vad kan man hitta där? Liksom? Vad har ni tagit fasta på där?
Ja, men det är ju kanske att ifrågasätta hela grejen med lycka. Alltså vad är det man är ute efter? Vad definierar lycka? Och det kan ju bli så att det kan ju skena iväg helt och hållet. Och vi skriver bland annat om epikureernas inställning till lycka. Och de var filosofer, de var liksom hellenistiska filosofer, och Epikuros höll till i Aten. Det han då definierar som lycka, det är faktiskt frånvaron av smärta.
Och oro. Mm, det var så bra så jag antecknade här. Nej, men precis. Att man inte behöver vara... Idag förknippar man väl lycka med att man ska vara, liksom, man ska ha pengar och framgång och så vidare.
Exakt. Och idén med det kapitlet är ju att börja rota lite grann i ens egen uppfattning om lycka.
Alltså, vad är lycka för mig?
Ja, vad är lycka för mig egentligen? Mm. Och jag tycker det är ganska fin startpunkt det här. Ja, men tänk om lycka just är... tänk om det kan definieras som frånvaro av smärta och oro.
Jag tror jag också skrev, och den rena lusten i att existera.
Mm.
Ja, precis, för om man då gör det, jag tänkte mycket på det också när jag läste det. Alltså om njutning är frånvaro av smärta och oro, tänker man, då är ju lycklig nu.
Ja.
Eller hur? Alltså det är ju ganska enkelt.
Ja.
Då. Eller det är väl lite det som är liksom halv poäng då.
Ja.
Vad skulle du säga, hur uppfattar du, är det något som man möter i dagens samhälle, vad tänker folk om njutning och lycka istället, som är långt ifrån hans?
Nej, men det är ju många olika lyckokitt som man kan bli attraherad av, och det beror också på vilken kanske ålder man befinner sig i. Men om vi ska tänka oss som vi lever idag nu i Sverige, där vi har, det är inte krig, de flesta av oss kan leva som hyfsat vettigt, alltså vi har tak över huvudet och vi kan få käk och så här. Då blir ju lyckokonceptet för många av oss här och nu kan ju, ja, men dels för att man hittar den rätta, att man får kommer in på en bra utbildning, att man får det jobbet man vill ha, och sen så när man har kommit förbi den perioden, man har allt där, då är det liksom andra saker kanske. Då är det kanske makt, man kanske inte säger makt, men att ha någon sorts position där man kan styra, ekonomi, resor,
det finns ju alltid
smygflyga
något mer.
Lite.
Det finns ju alltid något mer.
Det finns alltid någonting mer, alltså, och naturligtvis liksom utseende och, ja, men you name it.
Ja. Och det blir ju problemet med det blir att det finns alltid något mer och det kan alltid vara oerhört.
Ja, och det är ändligt på något sätt. Och då kan vi komma in lite grann på det här med vad man pratar om inom ACT som värden kontra mål. För man kan säga att många av de här lyckopaketen har ett slags mål i sig. Om jag träffar den här partnern, om jag får det här jobbet, så kommer jag bli lycklig. Det
finns om man liksom definierar lycka så. Eller
om man definierar så. Lycka så, det här liksom lyckopaketet.
Mm. Och det gör nog många omedvetet.
Alltså, jo, visst gör man det, herregud.
Mm. Om vi går nu och frågar folk här nere på Gunnarsplan, så tror jag många skulle tänka att jag skulle nog vara lyckligare om jag...
Ja. Visst. Och det är ju inget fel med det. Jag menar, det har vi väl alla varit med om också, att man har varit med om en jäkligt svår situation på något sätt. Man önskar så här, jag blir lycklig om jag slipper det här. Och så mådde man faktiskt bättre när man slapp det. Mm. Så det är ju inte helt far-fetched att tänka så. Det är väl mer att om man alltid tänker sig att man kommer alltid må bättre om det här infinner sig. Men det är ju någon sorts måltänkande. Kommer jag till den här punkten så kommer det att bli bättre. Jag kommer bli lycklig.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Mm. Och i ACT så pratar man om att formulera sina värden. Och värden i den bemärkelsen att hur vill jag leva? Istället för att man då når till en slutpunkt så handlar det igen om, jag pratar om processer, att man kan se sig själv som processer. Hur vill jag leva? Hur vill jag fungera? Hur vill jag vara som människa? Och då, om man ställer sig den frågan, så finns det kanske inte riktigt ett slutmål. Man säger att ett mål är att jag ska träffa rätt partner. Så skulle då världen kunna vara, jag skulle vilja leva i kärleksfulla relationer. Det låter kanske lite hippieaktigt, men att det är någonting som man kan fortsätta arbeta med. En klassiker, jag vill gå ner 5 kilo i vikt, eller jag vill få biceps. Det liksom finns en slutpunkt i det, eller starkare biceps. Medans att jag vill leva hälsosamt. Just det är någonting som inte riktigt tar slut.
Nej, just det. Men nej, det är ju snarare att någon, ja men det blir ju som en, ja jag höll på att säga livsfilosofi, men det blir ju som en approach, att något man gör varje dag.
Ja,
och det
exakt.
Är något som jag kan göra nu.
Mm. Och värdearbetet inom ACT, det är ju någonting som vi egentligen då skulle kunna, som du säger, varje dag kunna fråga. Det är inte säkert att om du vill leva hälsosamt, så är det inte säkert att du varje dag gör någonting i linje med det. Men bara det att ha det med dig som ett viktigt värde för dig. Att det här, så här skulle jag vilja fungera. Mm. Så här skulle jag, Fredrik, vilja vara. Jag vill leva hälsosamt. Då blir det någonting som du på något sätt implicit har med dig i verkligheten.
Och vad blir skillnaden då om man lyckas med det? Om man lyckas leva efter sina värden istället efter att leva efter mål då?
Ja, tanken är väl att, alltså, kruxet med mål Alltså mål är väl jättebra på alla sätt och vis. För att man kan få en riktning och man kan kanske bli motiverad att lägga på ett extra kol ibland. Men ibland kan det väl just vara om man ska relatera mål till lycka. Det är väl att en tomhet kan infinna sig när man når det här målet. När man når det här som alltså man tänker sig, som hägrar där borta. Nu har det här hänt. Och då kan man vara lycklig ett tag.
Eller att du aldrig når det, tänker jag också.
Eller att man aldrig når det. Ja, men exakt. Och då definierar ens lycka på, det definierar någonting som inte hände. Och då blir det liksom ett misslyckande istället.
Men, ja. Ja, men precis. Ja, och det är egentligen då, om vi tar det med... Det blir ju ganska tydligt just om man pratar lycka. Om man tänker sig, istället då... Om man drar det till sin spets, så okej, jag blir lycklig när jag har är liksom framgångsrik och när jag har köpt det och när jag har träffat den och hit och dit. Mot då att jag, hur kan det låta annars? Då skulle det kunna låta som att lycka för mig, det är när jag kan, när jag lever hälsosamt, när jag känner att jag har sunda relationer. Alltså ja, den typen av sånt som jag kan göra varje dag.
Ja, är det någonting om man tänker att okej, om jag har som mål att säg att mitt mål det var att jag gärna ville börja doktorera. Mm. Kan man säga, ja men det är väl toppenboppen när det händer. Men ett
det,
värde...
Det behöver inte vara knutet till din lycka.
Nej, men jo, i mitt fall så var det så att jag kunde definiera, jag kunde identifiera att ja, men på något sätt jag skulle vilja lära mig mer. Och där är det väl en skillnad, att fortsätta lära sig, att fortsätta ta in kunskap, det blir ju mer ett processartat arbete som inte tar slut. Mm. Men att få en viss position. Mm. Det är ju någonting att ja, men nu är jag här och det kommer ju inte vara evighet. Det tar slut sen. Mm. Men att visst, man kan ju vara glad för att någonting händer. Att ja, men nu får jag den här, nu kunde jag börja doktorera och ha en plats liksom, och så vidare. Men i mitt fall då är värdet det att fortsätta forska, fortsätta lära mig, fortsätta jobba och dona med kunskap och kan också fortsätta föreläsa då. Mm. Det förhoppningsvis tar inte det tar inte slut, även om jag aldrig mer kommer sätta en fot i akademisk miljö. Det är skillnaden.
Om värdet för dig blir ju att du vill utvecklas och fortsätta lära dig, och sen under vissa perioder kommer det kanske ha olika utfall då. Nu doktorerar du och föreläser, sen några år kanske du gör något annat, men det är fortfarande samma grundvärde. Det du gör. Liksom.
Precis, så det är väl det som då blir skillnaden mellan värde och mål. Men sen det är en annan sak som vi har skrivit om lite grann i boken också. Och det är det här, för om nu pykerierna definierade lycka som frånvaro av
smärta och oro.
Smärta och oro. Så skulle man faktiskt kunna syna det påståendet i sömmarna faktiskt. Är det verkligen så att vi inte kan uppleva lycka även om vi lever delvis i smärta och oro? Och det skriver vi lite grann om i sista kapitlet. Att kan det vara så att vi kan vara i skuggan, att vi kan vara i något sorts känslomässigt mentalt mörker men ändå uppleva njutning och lycka i ett mer fundamentalt perspektiv. För det är oftast någonting som vi förutsätter, att för att jag ska kunna må bra, och då hela spannet må bra, från att liksom må ja, men okej till att vara fullt utblommad lycklig, så är förutsättningen att jag inte ska må dåligt, såklart då, men att det inte ska finnas vissa problematiska förutsättningar i livet. Kan jag både må bra och må dåligt? Mm. Det låter ju så här jättekomplicerat, men då är vi tillbaka till det här att man ser sig själv som en fulländad alltså ett fulländat fakta. Det är att det beror på. Är det tidsmässigt, är det alltid så att jag tycker att det är problematiskt? Finns det vissa delar av livet som jag verkligen kan uppskatta? Kan det vara både och? Och det där är också en sån där ACT-inställning. Att kan du byta ut ordet men, här kommer vi in på språken, till ordet och?
Ja, precis. Jag förstår.
Kan det vara så att jag har en kronisk sjukdom nu. Därför kan jag inte göra vissa saker. Kan jag experimentera med tanken att jag har en kronisk sjukdom nu och jag kan göra inte allt kanske som jag önskar, men vissa saker. Det är ju en utmaning, för där är det också ganska lätt att bli...
Ja, det är lätt att hamna i precis ja. Den här historien om att du alltid är dåligt.
Det är dåligt. Liksom, det blir jämsökt, det blir grått, man är på ett särskilt sätt. Någonting är på ett visst sätt och det kommer inte förändras. Så att rucka lite grann också på det här lyckokonceptet. Finns det olika schatteringar av lycka? Finns det olika... Kan flera saker pågå samtidigt? Kan jag tycka att någonting är väldigt svårt och kan samtidigt verkligen njuta av kanske något annat? Inte av det som är svårt, men...
Får jag återkomma också till det här med världen? För ni, just det. För att liksom, lyckas man... Poängen är ju det som ni också beskriver. Och, lyckas man leva efter egna värden i större utsträckning istället för att leva efter... Då kanske omedvetna mål som det blir då. Man tänker så jag blir inte glad och lycklig förrän jag har uppnått det där och där och där. Och så går man och strävar efter någonting och tänker att man missar ju nuet. Man missar ju liksom, det är lätt att så går några år och så har man... Alltså om vi utgår från att man för att liksom uppnå en större kanske dagslycka och njutning. Att man liksom lyckas leva efter egna värden istället. Hur ska man göra liksom det? Hur ska man komma på vilka ens värden är? Det är kanske inte så lätt.
Nej, det är inte så himla lätt. För det första ska jag bara haka tag på det du sa precis innan. Att för en sak som vi har funderat lite grann på, det är det här att man kan hamna i någon sorts väntrum. Att man väntar.
Det är nog många som gör det, tror jag.
Ja, nej, men exakt.
Det kommer sen.
Ja. Och i väntan på lyckan eller väntan på det andra så hoppas jag bara att tiden ska gå. Så jag tycker det är ganska intressant att du nämner det. Nej, men...
Väntrum, det är ett bra... Skriver ni det, nej?
Jag tror att det står någonstans.
Ja, det är ett bra uttryck, livet, en sån här lyckans väntrum.
Ja, precis.
Och vad skulle du säga om det?
Om livets väntrum. Mm. Där skulle jag nog vilja... Får jag citera Nietzsche igen här? Nej, jag tycker den här är så himla bra. Har ni någonsin sagt ja till lusten? Och mina vänner, då har ni också sagt ja till... all olycka. Alla ting är sammanlänkade, sammanflätade, förälskade. Så har du sagt ja till dealen lycka, då säger jag ja till dealen olycka också. Det ena, du kan inte bara ta en del av konceptet, utan det är lite på något sätt förutsättningen att vara människa, att allt pågår samtidigt.
Mm. Det var väl lite det vi var inne på också med som natt och dag och man inte bara har allt liksom en sak.
Nej, exakt.
Det kan vara en tröst också.
Det kan vara en väldigt fin tröst, därför att då blir det inte att man hamnar på vänt att om någon att först alla förutsättningarna måste vara perfekta för att där som jag önskar ska kunna infinna sig, utan flera saker kan pågå samtidigt. Och där kommer väl också frågan om att okej, men hur kan jag hitta ett sätt... Alltså det vi skriver om är bland annat medkänsla och självmedkänsla. Att det kan vara möjligtvis ett värde som kan vara hjälpsamt för oss när man känner sig. Men jag tycker att det är meningslöst. Men om man adderar just den här att finnas för sina medmänniskor och också för sig själv, så kanske det inte är så stor, kanske inte så stor mening med det liv man lever, men det är inte värdelöst. Jag skapar ju också som ett värde genom att vara med mina medmänniskor, men också att vara med mig själv. Så det finns ju en väldigt förlåtande aspekt i det. tänker jag.
Att, själv med känslor, ja.
Ja, på något sätt. Och där kom vi in på det här med acceptans och med känslor. Vi pratade om att liksom försöka komma undan problematiska känslor, att inte vilja känna på ett särskilt sätt. Att acceptans är också att ja, men nu, just nu pågår det här, just nu har jag den här känslan, just nu händer det här i livet. Eller jag kanske agerar på just det här sättet. Att kunna skapa utrymme för det och kunna även göra det för sina medmänniskor. Och det där utrymmet gör ju också att man inte heller kanske fastnar i bilder hur det ska vara. För vi kan ju fastna på olika sätt. Dels kan vi fastna i vissa typer av tankar, jag är inte kapabel. Men man kan ju också fastna i bilder hur saker och ting ska vara, som vi pratade om med lycka. Så här måste det vara för att jag ska må bra. Men om man just på något sätt i sitt sinne kan skapa det här i någon mån förlåtande utrymmet. Att ja, så här är det just nu. Och det är ju det mycket acceptance and commitment therapy pratar om. Acceptans som ett första steg. Men nu är vi här med det som pågår. Med de tankar som pågår, med de känslor som händer, med de här situationerna som är. Hur kan jag utifrån den här förutsättningen hitta ett sätt att leva som är hyfsat i linje med mina värden? Så det är som två stora processer, där den ena är att kunna vara med sig själv. Vad det nu är. Mm. Men också att kunna formulera och hitta vägar att gå vidare.
Mm. Ja, men jag tänker också att det här med värden och mål behöver inte utesluta varandra.
Nej,
det kan ju kombineras.
Nej, verkligen inte.
Och det är väl snarare så att det är lite övervikt på mål.
Kanske,
troligtvis ofta. Kan jag känna igen mig och man kan liksom känna igen...
Visst.
Kan vi bara säga någonting om det där med värden? Jag tänkte bara om det finns några... Hur hittar man egentligen sina värden?
Just det. Inom ACT så är det en ganska... intellektuell övning kanske fel, men alltså att man sätter sig ner och skriver ner. Det finns en ganska kul övning som är som en darttavla, och i mitten av darttavlan där är det så här, det är mitt i prick med hur du skulle vilja leva. Och sen så delar man upp den där i olika tårtbitar. Precis. Där en tårtbit kan vara hur jag vill leva i, hur jag vill fungera i en relation. Det kan vara en kärleksrelation, det kan vara familjerelation, det kan vara vänskapsrelation. Hur vill jag fungera i en arbetssituation? Hälsa, självutveckling, politik, fritid. Det finns, de där tårtbitarna får man bestämma lite själv. Man tycker att det här är delar som jag på något sätt vill ha med i mitt liv.
Mm.
Och sen så kryssar man helt enkelt för. Tycker jag att jag befinner mig mitt i prick? Ja, men jag, om vi tänker hälsa. Ja, men jag tycker att jag verkligen, jag lever helt och hållet som jag önskar leva. Bil, ja. För att kunna leva ett hälsosamt liv. Och, eller är jag ute i periferin? Så man liksom rent gör...
Men, och hur formulerar man liksom då? Det handlar inte om att jag, som du säger, man inte säger jag ska springa Lidingöloppet. Utan det handlar snarare om, alltså, hur formulerar man värde kontra...
Ja, men Lidingöloppet är då tydligt ett mål, kan man säga. Men igen, som du själv sa, det är ju inget knas med mål, men det är väl kanske fiffigt att kunna kombinera det där, för att en ganska vanlig grej är att man springer Lidingöloppet och sen så saggar man ihop, det ser ju inte för alla, men att man liksom når mål, sen slutar man leva.
Ja, men precis.
Så det är,
jag tänker bara, vad skiljer egentligen, hur kan en formulering låta kring ett värde istället?
Ja, hur kan jag behålla en bra kondition?
Mm.
Eller hur kan jag ha utefter mina förutsättningar, utefter min ålder, hur kan jag behålla en fortsatt god kondition? Kanske öka den lite grann.
Leva hälsosamt.
Ja, man kan ju precisera det. Jag vill kunna ha bra kondition helt enkelt. Jag vill att mitt hjärta och mina lungor ska funka bra.
Mm.
Och sen hur jag gör det, så kanske en del är att springa, liksom, träna inför Lidingöloppet.
Mm.
Så. Det kan bli lätt så att värden hamnar i konflikt med varandra. Så en sån här klassiker, det är att säga att ett värde är att man vill vara närvarande förälder. Och sen ett annat värde att man vill göra väldigt coola saker inom karriären. Så, det är ju uppenbart att det finns en konflikt i det. Men en modell, det är att tänka sig att värdena är som en tärning. Och att du kan inte se alla sidor samtidigt. Utan ett värde är aktuellt. Så om du till exempel är föräldraledig, då är det ju uppenbart att just värdet att vara närvarande förälder är, det är väl det som är ganska närvarande. Men det kommer att förändras. Och sen kan man också tänka sig...
Vadå kommer förändras?
Ja, men du kommer inte vara föräldraledig resten av livet, nej, förmodligen. Nej. Mm. Alltså, men du kan fortfarande... Så den sidan av tärningen kommer inte vara statisk och uppe för evighet. Evigheters evighet. Sen kan man se att den här tärningens... Den kan förflytta på sig. Så du kan vara närvarande förälder på kvällen. Men du kan göra sköna karriärsmoves på dagen efter.
Man vrider den liksom under
dagen. Man vrider den under dagen. Men det har också den här bilden med att göra som vi pratat om, att inte saker är fullständiga, fulländade och statiska, utan att det finns en rörlighet i det hela. Och där kommer ju också den här idén om ACT, att man byter ut ordet män till och. Det är inte så här, jag vill doktorera i Zürich men jag har en dyslektisk son. Det går alltså inte. Utan man lägger till och, jag önskar att doktorera i Zürich och jag har en dyslektisk son. Går att kombinera? Det är inte alltid det går att kombinera, men att man ändå försöker att se hur är det möjligt. För det är väldigt lätt att hamna i det här svart eller vitt tänkandet. Och att se världen utifrån den här tärningsmodellen, då blir det någon sorts rörlighet i det hela. Så den har hjälpt mig jättemycket.
Men utgå från det som man tycker är viktigt helt enkelt.
Ja, på något
så
sätt.
Det blir ens kompass.
Ja, det blir ens kompass. Det kallas för livskompassen. Och det där kan jag vara jättesvårt. Det finns en sån här klassisk ACT-övning och det kallas för 100-årskalaset. Och det är att man tänker sig att man har sitt 100-årskalas och så kommer det massa människor som man gillar och de håller olika tal till en. Det finns olika varianter på den där. Jag tror att vi har 100-årskalaset som är att ens kropp och... vad är det, kropp och själ eller kropp och sinne håller ett litet tal och kroppen säger sådär, ja tack så mycket för de här 100 åren. Det har ju hänt lite olika saker och på något sätt så talar kroppen om för jag tycker du har varit på min sida, eller så är det så här, nej men de där cig-paketen som du har rökt varje dag har faktiskt inte gagnat mig. Det är ju att få någon sorts perspektiv till det jag gör just nu. Vad får det för konsekvenser? Och det här är ju också en sån här KBT-övning att kunna bena ut att det här är jag agerar nu på ett sätt som får kortsiktiga konsekvenser, men det finns ju också långsiktiga konsekvenser på det jag gör. Och där kommer perspektivet in igen. Och en sån här perspektivövning som 100-årskalaset, det kan ju också vara människor som man älskar som håller tal. Om man har barn så kanske barnen säger att ja, men du har varit jättekul mamma, men du har inte brytt dig överhuvudtaget. Om man ska vara ärlig då. I det här 100-årskalaset. Så den perspektivövningen kan just hjälpa till att se hur kan mitt agerande eventuellt få för implikationer på ett långsiktigt perspektiv. Många gånger så agerar vi utifrån att tänka att ja, men det här är en jättebra idé nu. Så det där värdearbetet kan ju vara... Man kan ju ibland inte vara jättemotiverad till att agera, handla i linje med det som man vet är värdefullt för en. Det kan finnas en konflikt mellan vad man vill göra just nu och hur man skulle vilja leva i ett större perspektiv. Och då måste man ju deala med det.
Ja, exakt. Ja, men ni har i alla fall, ni skriver ju en hel del om det där som man kan, och lite övningar och så också.
Precis, det är ju ganska mycket övningar i den här boken.
Jag brukar alltid också ta upp liksom rekommendationer. Vad säger du? Vad är dina rekommendationer?
För att komma tillbaka till Nietzsche, att man ser sig själv som ett fulländat faktum. Att faktiskt se att ja, men det här, det förändras. Mm. Och jag själv förändras. Och om jag nu har tänker mig att jag förändras, så måste ju mina metoder förändras. Mina olika recept måste också förändras. Så att våga prova olika recept, olika mentala recept, det skulle kanske vara min rekommendation.
Ja, men det känns ju som en ganska viktig poäng också utifrån när man har läst boken, att det inte är så statiskt.
Nej. Nej.
Till mer rörligt, och att man måste ha den approachen lite grann.
Ja. Och det är inte att man en gång för alla kommer fram till att aha, jag har knäckt koden med att vara flexibel, utan det är ett arbete som pågår hela tiden.
Mm. Ja, men det är en bra poäng. Det ramar ju in också kanske. Man blir lite så, men samtidigt så också det är en del av poängen, att det inte finns något facit.
Nej.
Direkt. Om man lyssnar eller tittar på det här och vill ställa dig någon fråga, kan man kontakta dig på något sätt?
Mm.
Gör man då?
Då kan man mejla josephine@nordiskyoga.se.
Mm.
Det är nog den kortaste adressen.
Tack för att du var med i programmet.
Ja, men tack för att du bjöd hit mig, det var jättekul.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club, with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.